Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, välkomna till 4 meter oberoende socialdemokratisk.
Just det, oberoende socialdemokratiska. Det hade jag glömt bort så här över mellandagarna. Men det är trevligt att komma tillbaka till detta oberoende socialdemokratiska.
Man glömmer ju rätt bort sådana här viktiga saker som sin frus personnummer och vilken politisk färg ens podcast har över helgerna.
Ja,
men den är dränks i kalvsylta och rödbetssallad.
Men vi är oberoende socialdemokratiska. Det vill säga att vi sympatiserar med Socialdemokraterna i stort, men vi är inte påverkade av dem kommersiellt.
Nej, absolut inte. Absolut inte. Ja.
Man kan inte köpa sosse-merch i 4-meter-shoppen, till exempel.
Nej, det kan man inte.
Eller man kan inte heller köpa 4-meter-merch i sosse-shoppen.
Än.
Finns det jag måste fråga, finns det någon merch-shop nere på Sveavägen?
Det är jag tveksam till faktiskt. Jag tänker, finns den så finns det nog online, tror jag. Men det är ju inte som de här, när man kommer till liksom Barcelona på Ramblan, att det finns en sån här massa såna här krimskramsbutiker som säljer fotbollströjor, Barcelona-tröjor och även lite andra tröjor. Men det hade varit roligt om hela gamla stan var fullt av såna här krimskramsshoppar som säljer vikingar och liksom så här fula glasgrejer och så här sossetröjor.
Att det går runt liksom så här gästarbetare som betalar på skitdålig lön och pris och säljer bilder på Stefan Löfven.
Ja, men att när kineserna och ryssarna går in i de här butikerna så köper de en glasälg från Orrefors och en sosse-t-shirt.
Nya det var därför som de draftade Maggan. Hon säljer så bra med tröjor.
Precis. Hon är liksom en galaktiko.
Man tror inte att de kostar 1200 spänn en Maggan-tröja.
Ja, visst, det är helt sjukt. Och sen så är det nya varje säsong också.
Nya varje säsong. Och sen så, ja. Sen så ligger de med, så kan man ju köpa de här Jytte Guteland t-shirtarna också.
Ja, jag tänker att man kan köpa, vad hette hon, den här SSU-tjejen som hade varit och vevat på någon så här white trash-bar inne i city. Kommer du ihåg hon?
Ja, men Jytte Guteland, var det inte det?
Nej, det var inte Jytte Guteland.
Jytte Guteland hade ju också gjort bort sig på något sätt. Okej, jag vet inte vem
det var. Men det var någon tjej, alltså typ SSU-tjej som hade liksom typ... någon så här liksom anchorbar på Sveavägen eller någonting hade hamnat i bråk på något sätt. Men hon, det skulle man ju kunna ha, att hon liksom hade liksom en bandana med sitt face på. Men om det är Jytte Guteland, då får jag ju ta ett halvt steg tillbaka. Men jag tror att det var någon annan så där bråk.
Det var synd att vi inte kom ihåg vem det var, så man kunde lite rappt bara drämma till med ett
Anna Sjödin. Här grips SSU-basen Anna Sjödin, Expressen 2006.
Just det.
Hon var för full. Hon nekade sig beställa i baren på grund av att hon var för full. Så kom hon i bråk med en ordningsvakt.
Sa hon då att jag är, ser inte att jag är ordförande för SSU?
Vet inte vem jag är. Men du, apropå bråk skärningspunkter mellan kultur och politik, så har du seglat upp en liten mini-affär nu med First Aid Kit och Ulf Kristersson. Har du följt med där?
Ja.
Ja,
det har jag.
Ska vi göra en recap då? Det är ju alltså så att Ulf Kristersson la upp en film, alltså Moderaterna la upp en film med Ulf Kristersson och Elisabeth Santesson, tror jag, på Instagram, till tonerna då av First Aid Kit tolkning av On the Road Again. Då fick First Aid Kit-tjejen reda på det här och gick ut och liksom tog kraftigt avstånd, inte bara från att Moderaterna använde deras låt utan också från Moderaternas politik. Ja. Och det är inte första gången så här vänsterkulturmänniskor tar avstånd från att deras musik används i konservativa sammanhang.
Nej, Det borde nästan Santesson, firma Santesson Kristersson kunna räkna ut själva.
Med röven, va?
De borde kunna räkna ut det med röven. Liksom, med, om det låg ett hårstrå i ett litet tunt hårstrå i toalettkoppen hos Ulf Kristersson, så hade det lilla DNA-strängen som var kvar i det hårstrå kunnat räkna ut det här.
Men alltså så här, kroppens egna så här processer med så här typ RNA och proteinkedjor och synapser hade kunnat räkna ut det utan då ett medvetande egentligen.
Ja, men det, alltså han, egentligen så borde små moderater födas med liksom motsvarande att hundar har en nedärvd rädsla för eld, så borde små moderater födas med en nedärvd känsla för att indiekultur ska vi inte hålla på med.
Alltså. Nej, men det är också det att Moderaterna borde liksom från början bara liksom inse att vi kan liksom inte spela musik från riktiga artister. Vi måste ta musik från sån här musikbibliotek som är så här, som finns på internet, där man då också köper licens för musik som är liksom är producerad för att användas i reklamfilmer.
Det är ganska kul. Jag såg för några år sedan, så såg en otroligt roligt reportage som, eller på TV då, om en kille som var homosexuell och hatade schlager. Hatade schlager. Han gillade liksom så här grunge och amerikansk indie och sådär.
Så här Rammstein kanske.
Ja, Rammstein gillade han, men det känns ändå också lite så här för liksom berliner gay. Utan han gillade jag tror han gillade Weezer väldigt mycket, de som gjorde låten Buddy Holly. Och så var det så, liksom, det handlade om när han var ute och raggade och var så tvungen att liksom lyssna på Alcazar, och så, han stod och log blek liksom. Men lite samma grej.
Var det en riktig, var det en riktig människa?
Det här var ingen sketch.
Nej.
Det var inte,
men det känns ju också som någonting som mycket väl hade kunnat varit en sketch, eller hur?
Ja, det var ett klockrent sketchupplägg. Klockrent.
Ja, eller hur?
Men
eller
bara hur? För att jag gillar att ligga med killar betyder inte det att jag har jättedålig musiksmak. Det var typ inte så. Men det är lite samma grej är det ju faktiskt, just precis med Ulf Kristersson, som verkar ha en olycklig kärlek till den här liksom hela den stora breda svenska indie-katalogen. Känner du till den här storyn med Ulf Kristersson och Popsicle?
Nej.
Nej.
Var det att Popsicle önskade att Ulf Kristersson skulle dö i en trafikolycka?
Alltså det faktum att Popsicle önskade att Arvingarna skulle dö i en tragisk trafikolycka, det fick inte Ulf Kristersson att ta avstånd från Popsicle, utan han älskar Popsicle. Jag hoppas att jag berättar den här historien rätt, för det här är liksom information jag har fått i andra hand. Men Ulf Kristersson,
annars är det första gången i den här poddens historia som en historia inte helt korrekt.
Den här gången så kommer man inte kunna gå till fyra av varandra oberoende källor. Men Ulf Kristersson är på Gröna Lund. Det här är vid tiden för förra valet ungefär. Ulf Kristersson på Gröna Lund och han såg på sin bästa Paul Smith-kostym och sina snyggaste Clarks. Och lyssna på, för han gillar snygga kläder också. Och lyssna på Popsicle. Mm. Och där är också journalisten på
Clarks i storlek 28.
Clarks från barnavdelningen. Han har varit inne i KCSS barnhörna och köpt barnskor. Och så får han lägga in en liten sula så att de inte ska glappa så jävligt. Och sen så har han varit i SVT:s kostymförråd och tagit Televinkens fin kostym.
Som faktiskt var en Paul Smith kostym.
Ja, men Televinken hade också ett bra klädsel, fast han körde väl tvärrandigt lite så här glatt och caps.
Ja, men Televinken är oklandig klädsmak.
Ja, en brittisk.
Ja, eller.
Vilket fall som helst.
Northern Soul. Inget andas Northern Soul så mycket som Televinken.
Televinken och Kevin Rowlands, de gillade när det liksom svängde lite tungt i baktakt. Skitsamma. Han är på baktakt. Han är i alla fall på Gröna Lund och träffade journalisten på Tidholm som tar en bild på Ulf Kristersson framför scenen, som man ser på Ulf Kristersson och Popsicle i samma bild. Och det här, nu jag för mig att det var Po som la upp den här bilden på Instagram. Och Ulf ser så fruktansvärt glad ut. Och vilket för mig är det så att framför honom står en tydligt profilerad vänsterjournalist med god smak, enligt Ulf då. Och fotograferar honom. Och bakom honom står Popsicle. Ett jävligt bra rockband. Som ibland är Henrik Schyfferts favoritband. Tänker, hur fel kan det gå? Hur fel kan det gå för Moderaterna här? För Ulf, han gillar liksom, jag tror han är lite så eklektisk, politiskt eklektisk. Han gillar att umgås med alla.
Det tror jag säkert.
Så släpps den här bilden på sociala medier, varpå Popsicle får syn på den och bestämmer sig direkt för att vi måste spela på Vänsterpartiets valmöten.
Men Ulf Kristersson är ju liksom, är toxisk på det sättet när det gäller, alltså han älskar Swindy, alltså Swindin liksom repellerar honom. Det är som det är helt sjukt ju. På det sättet. Men det finns så många trådar att dra i här. Jaha. Men det jag tänkte på det där med, alltså det här med vilken musik, alltså det är den här bögen som lyssnar på, som inte gillar slager. Alltså det är som om man så här, det är någon, alltså riktigt self-made man uppe i så här Haparanda med så här, kanske en thailändsk fru som kör omkring med en så här fyrhjuling och har en så här sydstatsflagga på väggen. Och som bara sätter på så här Antonio Carlos Jobim på Sanova. Nu har jag nog sagt Antonio Carlos Jobim 2 avsnitt i rad, men för vet jag, lyssnarna de får gilla läget. Det var bara min go-to när det gäller så här mjuk och mysig musik.
Det finns nog ingen annan än Jobim du kan Gilberto också om du vill liksom, att det ska vara folk som fattar till bossa. Du kan inte, jag tror att det bomfa är för smalt.
Ja, det är sant faktiskt. Jag tänkte på det också. Det är så många gånger som ändå typ Bruce Springsteen och sådana som har tagit avstånd, om det är någon republikan som spelar hans spel. Var det Born in the USA har väl spelats av åtskilda republikaner och Springsteen har blivit arg varje gång. Och så sådana här nu med First Aid Kit. Men det är ju, alltså jag tänker så här, det har ju aldrig hänt det omvända att Vänsterpartiet har liksom spelat Ace of Base och Ace of Base har blivit galna. Att de liksom, vi vill inte så här, vi vill inte ha någonting med det här vidriga ytterkantspartiet att göra. Det har ju aldrig hänt att ett vänsterparti har spelat högre musik och någon har tagit avstånd.
Nej, men det är snarare tvärtom. Att om vänsterpartiet skulle spela Willy Crawford, så skulle Willy Crawford bli skitglad. Därför det skulle betyda att han var inne i finrummet.
Men lite så. Men innebär det då att det inte finns någon bra högermusik, eller innebär det då att högermusiker är lite mer avslappnade?
Det är en bra fråga. Men mina sympatier ligger helt och hållet hos Ulf Kristersson i det här fallet faktiskt. Ju mer jag tänker så på det. Ja, men han... Nu är han en företrädare för ett högerkonservativt nationalromantiskt parti. Men han är också en människa som älskar musik och han vill ju bara liksom spicea upp sin och Santessons resa mot gängkriminaliteten lite. Han vill ju bara liksom visa att det här är hårt jobb. Det här är ungefär lika jobbigt som det var för karaktärerna i Midnight Cowboy att ta sig runt i någon Greyhound-buss liksom. Det han vill visa på att han står i en tradition.
En lungsjuk Dustin Hoffman.
Ja, en lungsjuk Dustin Hoffman.
Eller var det väl Hoffman som gick omkring och var sjuk hela tiden. Det var inte John Voight, eller hur?
John Voight var väl liksom den unga killen som skulle ta sig från landet till storstan och leva
livet. Just det, liksom bara mitt minne av filmen är att Dustin Hoffman går omkring och är sjuk hela tiden.
Ja, han träffar... Ja, han är lungsjuk. Spoiler alert. På slutet så ska de åka till Florida med någon buss. Då dör just Dustin Hoffman i bussen. Han drar sin sista suck där. Och det är liksom det på något sätt Ulf Kristersson ser framför sig. Att de har kämpat en hård dag i någon förort i Bergsjön. Så på natten när de åker i de här liksom fluorescerande lamporna. De lyser på E6-an när de är på väg upp mot Oslo eller någonting. Så sitter Elisabeth Sandesson där och sen plötsligt är Ulf Kristersson död bredvid henne.
Jaha, jag trodde att Ulf Kristerssons universum så var det Elisabeth Santesson som skulle dö.
Nej, jag tror ändå
att Ulf Kristersson, han ser sig mer som den här långa cowboyen, John Voight.
fast ändå, om man skulle göra Midnight Cowboy av Ulf Kristersson och Santesson, så är det Ulf Kristersson som är den lilla rottan, alltså Dustin Hoffman, det är det.
Men det där ordet råtta får stå för dig.
Ja, men det, nej, men, jag tror att de kan hålla men det, det känns ju Midnight som Cowboy. Att,
ja, just det. Men det känns ju som att Ulf Kristersson har blivit något av en martyr här.
Ja, ja.
Eller hur?
Ja, ja.
Men det, något av det roligaste, det var någon som skrev på Twitter, med tanke på First Aid Kit och Moderaterna, så la han upp en, och apropå indie musik, så la han upp ett gammalt tweet från Tom Morello. Vet du vem Tom Morello är?
Nej.
Han är då en av frontfigurerna i Rage Against the Machine, tror jag. Mm. gitarrist kanske till och med. Då var det en annan diskussion på Twitter om det här 2020. Mm. Och så var det någon som Dave 67 som skrev så här lite ironisk: "Another successful musician instantly becomes a political expert." och sen så har Tom Morello svarat då till den här killen då: "One does not have to be an honors grad in political science from Harvard University to recognize the unethical and inhumane nature of this administration. But well, I happen to be an honors grad in political science from Harvard University so I can confirm that for you."
Fantastiskt.
Sån jävla burn alltså.
Jävla, trodde de inte.
Det var säkert Tom Morello så här gnällt på att Trump-administrationen använt någon av deras låtar. Ja. Och sen så är det någon dude bro som, ja. Och sen så bara århundradets snap back right at you. Fan, det gillar man ju.
Ja, man gillar det, men sant, undrar om det är bra för Rage Against the Machine. Om det som jag ser framför mig att det är ganska mycket så här Mountain Dew-drickande Trailer Park-grabbar som lyssnar på dem och som känner sig alienerade då plötsligt att det är liksom...
Ja, men jag tror inte Tom Morello gives a fuck faktiskt.
Nej, kanske inte. Dessutom så är väl deras karriär har väl planat ut lite.
Ja, men det är ju liksom ett så här... Det är ju liksom ett band som är liksom ett historiskt band på det sättet att de har väl säkert sin publik nu, men de kanske inte fyller så här 50 000 på stadion, men de kan ju säkert spela för så här för liksom på rockklubbar för 2000,
ja, ja.
Tänker jag. Och det är ju good enough för många, tänker jag.
Ja, verkligen.
Och med tanke på Tom Morellos så, vad heter det, statsvetenskapliga mastersexamen från Harvard, så han är ju lugn, eller hur? Tom är lugn.
Ja, Tom. Jag trodde helt enkelt historien på väg mot att Ulf Kristersson hade använt Rage Against the Machine och att Tom Morello hade tagit avstånd. Det hade verkligen...
Men då hade det ju varit en solskenshistoria att, liksom, att en svensk politiker överhuvudtaget får någon som uppmärksamhet från andra sidan pölen. Det var ju som när Carl Bildt skickade något så här e-mail på 90-talet till Clinton eller om det var Bush den äldre. Men det var ju någon president i USA så här, han skrev till Vita huset ett mejl när Carl Bildt var så himla tidig med internet.
Mm.
Men det var ju jag tror inte att han fick något svar, men liksom i Sverige så var ju nyheten att Carl Bildt har skickat ett e-mail till den amerikanska presidenten.
Men var det var vinkeln att nu kan man skicka brev på det här sättet utan att en brevbärare bär fram ett kuvert, eller var det att nu har kontakt tagits mellan Sverige och USA?
Jag vet inte, det var väl någonting, någon så här... Men det var väl ungefär som när första telegrafmeddelandet skickades. Det var väl ingen som... Alltså det skickades bara ett meddelande. Det var själva liksom... alltså det nya mediet var nyheten.
Okay.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Vet du vad?
Nej.
Vi har fått en ny Patreon.
Nej, vad roligt.
Ja. Och jag vet...
är det Tom Morello?
Nej, det är inte det. Nej. Det du får säga vad den här personen står politiskt. Men namnet innehåller ett tyskt Y.
Wow.
Och det tycker jag. Det är inte Andres King.
Nej.
för att han är död.
Ja, det är ju... Vi borde göra en 4 meter dokumentär om Andres King.
Ja, och vilket innebär att vi inför den dokumentären så går vi runt och tänker på Andres King.
Ja.
Men vi tar inte reda på någonting om honom. Du går runt och tänker och så pratar vi med våra barn om Andres King och ser vad de säger. Och det är stoffet till dokumentären, så att säga.
Ja, just det.
Ja. Den här killen heter Mikael Schützer.
Visste du att Andres Kring var folkpartist förresten?
Det visste jag.
Det visste du, ja.
Han var väl, han var väl en
men han var ju en sån där klassisk folkpartist som kom från det forna östblocket och som bara hatade kommunismen.
Ja, jag var ju VPK när jag var liten.
Ja.
Jag hade jävligt svårt att kolla på Barnjournalen när Andres Kring skulle prata om östblocket, för att jag höll inte med honom om det han sa.
You agreed to disagree.
Ja, verkligen. Jag var inte så fin i kanten. Jag var med att jag reste mig upp och tittade ut genom ett fönster och bara hörde Andres, alltså, vet, så här, som en arg farsa som lyssnade vidare på argumentationen med ryggen mot. Och man kan inte läsa hans ansikte vad han känner. Lite så stod Anders Sparring 10 år och tittade ut genom ett fönster medan Andres Kung malde på om Brezhnev och hans totalitära regim på TV i andra änden av rummet, medan kvällssolen sänktes över nejden utanför huset i Östhammar. Jo, ställ din fråga, Fritte.
Nej, men jag bara funderar på om du när du fick höra liksom ord som glasnost och perestrojka, liksom började, satt du på ditt pojkrum och grät då?
Ja, mådde skitdåligt.
Ja, precis. Äntligen skulle folket bakom järnridån få sin frihet och Anders Sparring grät. Det var inte så här det skulle gå till.
Nej, men alltså jag tyckte redan när...
200 år till av proletariatets diktatur, tack.
Ja, tack. För jag visste ju att proletariatets diktatur skulle övergå i det kommunistiska, liksom, kommunistiska utopin. Men det skulle ta 100 år. Och det hade ju bara gått 75. Så jag, eller det hade bara gått 60. Jag kände att vi behöver mer tid. Och nu, först så tyckte jag så här... Jag gillade den här stora centralmakten som var runt Brezhnev. Men sen så när han dog och först var det väl en gubbe som heter Chernenko som tog över. Han dog och sen tog Yuri Andropov över. Och de var så lama de där två. Det kändes inte alls den här stora tunga ledaren. Sen gillade jag nog Gorbachev när han kom, för han hade någon slags utstrålning. Men sen började han ju att böga till det. Med perestrojka och sådär, och plötsligt så började Jakob Dahlin bjuda in sovjetiska artister till Jakob Steg, och det kände, vad är det här? Det här var inte det som man fick lära mig om i pionjärerna. Så här såg det inte ut på alla Pugachev, ja. Och sen så när Fria Proteatern gjorde Vysotsky-föreställningen den gamla kommunistiska friteatergruppen Fria Pro lyfte fram en regimkritiker och gjorde hans musik till konst. Då kände jag, nu vad fan har hänt? Vad har hänt med gamla fina vänstern?
Vad fan, är det helt sjukt? Alltså, folk blivit frihetliga socialister. Det här är vidrigt.
Det här är fullständigt vidrigt.
Ja, men jag förstår det. Jag känner med dig.
Jag kände det liksom, du skakade hela Norrbottens vänstern.
Fan, det är synd att inte du är liksom uppväxt i Norrbotten egentligen. Du är så jävla kongenial med hela liksom gruvbältet.
Ja, men min kropp fanns någon annanstans, men själen hade jag någonstans långt upp i Norrbotten. Men vi ska inte prata om Norrbotten eller Andres Kung. Vi ska prata om Mikael Schützer, vår nya patron. Mikael Schützer.
S-I-H.
Ja. Tysk dy, T-Z-E-R. Ja. Mikael Schützer.
Snyggt. Fantastiskt.
Efternamn.
Ja, verkligen. Ja, det är ett otroligt efternamn.
Snyggt förnamn också.
Mm-hmm. Men Mikael Schützer, han är viltvårdskonsulent baserad i Torsby, norra Värmland.
Ja, ja. Just det. Ja.
Och men han är born and raised Värmland och har alltid varit intresserad av djur, natur och skogen.
Men det här namnet Schützer, är det ett gammalt, kommer han? Han är inte vallon, det har man, för då har det varit fransklingande, men kommer han i och med någon form av gammal industri, alltså bruksnäring upp? Nej. Eller är det så att hans
pappa... Ja, men jag tror att det var ganska nyligen att hans farfar var en invandrad ingenjör som jobbade på Bofors i Karlskoga.
Ja, jag fattar.
Och så att han är liksom så här tredje generationens tysk då, kan man väl säga.
Just det. Men finns det frikyrklighet också i familjen? För Mikael är väl det frikyrkligaste förnamnet? Nästan.
Ja, men nej, de är inte frikyrkliga. Nej, de är inte kyrkliga alls. Eller Mikael är inte alls det. Nej. Nej.
Han går väl...
Hans religion, skogen. När han är ute i skogen, då är han här och nu. Då är han mindful, ja. Helt och hållet.
Går han barfota i skogen?
Nej. Han har alltid liksom ett par... han har alltid ett par kängor på sig. Ja. Och sån här friluftsbyxa. Mm. Han går och lägger sig i friluftsbyxa. För då kan han hoppa upp ur sängen och gå ut i skogen. Alltså han brer ett par knäckemackor med ost och tar med sig en termos kaffe. Och liksom, han är ute ur skogen innan han hinner tvätta snoppen. Liksom. så att han lever, andas och pratar skog, ja. Kan man säga.
Kan du gå tillbaka till de här knäckebrödmackorna?
Ja, absolut. Och då är det är runda, alltså han köper runda kakor. Alltså Filipstad ligger ju nära till hans, geografiskt. Sådär. Så att han är ju, det händer ju att han käkar Vasaknäcke, men lika ofta någonting från Siljansbygden, sådär, Leksands eller Rättviks knäcke. Så att han är en allätare på det sättet. Men han vill ha sitt knäckebröd åt det lite tunnare hållet. Just. Även om det är en rund kaka sådär. Det är liksom inte den här tjockaste, grövsta varianten. Utan gärna lite tunt. Ja. Och sen så är han ju också en kille som gillar lite så här, lite sting i osten. Så oftast en vällagrad cheddar på knäckebrödet.
Aha. Men är han anglofil trots sitt... tysk klingande namn.
Ja, men jag skulle säga att han är kosmopolit. Alltså han är ju, skogen är hans religion, men han är ju inte inskränkt. Han är ju liksom han reser över stora distanser, både fysiskt och virtuellt, kan man säga. Mm. Mm. Han är ju, nej men han, alltså han uppskattar ju, alltså är det gott så är det gott, säger ofta Mikael Schützer. Ja, eller är det gott så är det gott.
eller som man säger med morfars eller farfars gamla, är det gott så är det gott. Alltså med en liten tysk gott.
Ja,
att det är tjockare konsonanter så att säga.
Ja, precis. Ja.
Men jag tycker ändå att det är ett intressant val av Mikael, eller Micke Schützer, att han tar med sig knäckebröd ut i skogen. För att jag menar, skogen erbjuder ju väldigt frisk luft och naturupplevelse, ja. Men också en enorm pastoral tystnad vissa årstider.
Men det är någonstans, om du tänker att du står i den här liksom salen av liksom så här höga tallar.
Ja.
Den här salen som är liksom, du har en liksom en liten efterklang från kanske från friliggande, alltså bergs partier och sådär. Ja. Och sen så tar Mikael liksom ett bett i en knäckemacka så här. Och så bara så liksom sprider sig liksom över hela nejden. Det är alltså det där är ju, det är liksom orgastiskt.
Jag ser en så otrolig, jag skulle kunna göra en dokumentär om Mikael. Så det ska vara jag fotograf Jan Troell.
Verkligen.
Vi kommer ägna en dag bara åt att ta bilderna på när Mikael kommer ut i den här gläntan i den här tallsalen som man har hittat helt otippat i en värmländsk granskog, men ändå tallar där, just där.
Det finns ju bara en som kan plåta Mikael Schützer ordentligt, det är Jan Troell.
Ja, Jan Troell. Ja. Och då kommer han ju att ta en bild på Mikael när han står där, så kommer han ha Eddie Axberg kommer ligga precis bakom en sten med en riktigt bra mick och bra lurar också. Och sen så beat. Och sen så kommer vi ändå få gå in och eftersynka det i en ljudstudio med ett grövre knäckebröd. Men så hör man det. Och sen klipp till fåglar lyfter från tallarna. Sen ett råk av kajor som bara i panikslaget flyger iväg. Därför att
och det är som ljudbilden i den här filmen är ju, det är inte så mycket Mikael som pratar, utan det är ju så här, det är ju stegljud. Mm. Det är liksom knäckebröd ljud. Det är fåglar som lyfter. Det är naturen som pratar på något sätt.
Ja,
men så att det är ju...
Men också Kiss som träffar mossa när Mikael ogenerat lätta på trycket helt ensam i skogen.
Ja, visst. Han öppnar, det är ju gärna att få tillfällen när han öppnar upp sina liksom vadderade friluftsbyxor. Det är när han kissar ju.
Ja, just det.
Ja, eller när han då tar av sig alla sina kläder och tar dopp i en skogskärn.
Ja, precis.
Och så dyker upp med någon typ av vegetation på huvudet, liksom likt näcken. Hon har ju skrämt både en och två barnfamiljer genom sitt sätt att bara plötsligt dyka upp i en skogskärn.
Ja, det är också att han är så mycket i naturen, så är han också väldigt, han är väldigt mycket ett med naturen. Vilket också innebär att han kan hålla andan under vattnet väldigt länge. Så han kan i princip simma över en skogskärn, eller under en skogskärn. Mm. 250 meter. Så att om du är en svagsynt kampare som har slagit läge precis vid, så kan du plötsligt när du sitter där och dricker din morgon varma koppen, så tittar bara han upp helt ljudlöst i vattnet med någon form av skogsvegetation på huvudet då.
Men, han är en jävel på statisk apnea.
Ja, det är verkligen.
Och i övrigt då ska vi säga det om Mikael då. Två stövare, två barn, två fruar. Nej, han har en fru, jag skojar bara. Han är ingen mormon.
Nej, den är inte.
Men vi tackar ju Mikael Schütze för att han stöttar 4 meter.
Det gör vi verkligen. Det gör vi verkligen. Varmt välkommen. Och om det är någon mer där ute som också vill stötta 4 meter, hur gör man då Fritte?
Då går man in på patreon.com/4meter och så kan man bli då donator. Man donerar inte en del av sin kropp utan bara $1, eller man kan välja kronor. 5 kronor, 10 kronor per avsnitt kanske. 2 kronor om man känner att man är student eller arbetsmellanjobb eller så. Och så bidrar man till kulturen i landet Sverige.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det var ju lite race tidigare bland våra Patreon som har dött av nu, som jag lite saknar faktiskt, för det var så kul. Mm. Det var att man skulle ge så mycket som möjligt. Folk var ju uppe och hetsade upp sig mot 200 spänn avsnittet sådär.
Men det måste ha varit en grej som folk gjorde, sen så tog de bort det skitsnabbt.
Det kan
så
jag tänka
mig. Det.
Och det tycker jag de gjorde rätt i, men det var ändå roligt att se hur det här, och just nu är rekordet tror jag 150 spänn per avsnitt, så att, vill du slå det, gå in och testa.
En annan variant på det här med att nämna Patreons, det skulle ju vara att vi nämner de som har slutat vara Patreons och liksom att det verkligen blir trash talk. Så att folk folk inte vågar lämna vår Patreon-skara.
Nej, jag vet, jag vågar inte, jag har tänkt på det också, men jag vågar inte göra det, för att då kanske det blir någon slags Patreon, att vi är Ulf Kristersson och våra avslutade Patreons är First Aid Kit och de går ut och tar avstånd från 4 meter. Det vill inte jag.
Jaha. Vi ska benchmarka oss mot Ulf Kristersson. Vi ska tänka så här, hur skulle Ulf Kristersson gjort? Och så gör vi tvärtom.
Ja, exakt.
Ja. Men med det sagt så har vi väldigt, hyser väldigt stor sympati för människan Ulf Kristersson.
Ja, verkligen.
Och kulturkonsumenten Ulf Kristersson.
Ja, särskilt när det är populärkulturkonsumenten.
Ja, det även känns jävla viktigt tycker jag att Ulf Kristersson ska få lyssna på sin Swindy i fred.
Ja,
på något sätt.
Jag också.
Men så länge han lyssnar på sin Swindy i och sig i hemmets lugna vrå sådär, så är det, kommer det väl inte vara någon som... Det är väl inte så att First Aid Kit och Popsicle kommer hem till Ulf Kristersson och stänger av.
Det svänger in en turnébuss i Mariefred och systrarna Söderberg kliver ur och bara bankar på dörren. Ulfs stora fru öppnar och så går de bara in och sliter ut den här hörluran ur hans Bang & Olufsen-anläggning.
Men det är en jättelik tråd bland alla Sveriges popstjärnor. Så här, vem är det som har Kristersson-jouren just nu? Så här, vem svänger förbi Marie Fred idag och stänger av?
Tror du att, vi pratade om David Richards för några veckor sedan i podden. Tror du att Kristersson diggar Richards? Det borde han göra.
Alltså det är väl kanske på gränsen. Jag kanske att det är lite för smalt för Ulf Kristersson.
Ja, kanske.
Ja. Du, annan nyhet. Swedbanks tidigare vd Birgitta Bonnesen åtalas för grovt svindleri och i andra hand för grov marknadsmanipulation. Hur känner du för det då?
Kan inte du ge mig lite mer bakgrundsinformation? Innan jag har känslor, men jag kan inte riktigt formulera dem.
Nej, men Swedbank var inblandad i en stor penningtvättshärva i Baltikum. Mm. Och då var Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank. Och hon hade dessutom då varit någon typ av Baltikumchef tidigare. Eller varit ansvarig för den typen av transaktioner. På något sätt var liksom ännu mer insyltat innan hon blev vd. Så att det var liksom, det var mycket som pekade mot Birgitte Bonnesen.
Alltså, jag fattar inte hur en bank kan hålla på att tvätta pengar. Vad driver banker? Det är ju för fan svensk, gamla svenska sparbanken. Det här är väl det mest centerpartistiska vi har i det här landet.
Ja, men det är
det goda borgerliga partiet.
Jag skulle säga att föreningsbanken, gamla föreningsbanken var väl ännu mer centerpartistisk.
Okej, men det känns ändå som att hon har pissat på ett varumärke genom att liksom köra så här mafioso-style med gamla sparbankseken.
Ja, men lite så. Men just det, föreningsbanken gick ihop med olika sparbanker, så blev det föreningssparbanken. Så det är mest centerpartiska vi har.
Men vänta. Swedbank är väl också en gren på det här trädet, eller?
Ja, Swedbank är ju liksom direkt precis i rakt nedstigande följd.
Ja.
Nej, men det som driver dem är väl pengar, tänker jag.
Ja, det är klart. Det finns ingen själlösare än en affärsidé som bara går ut på att tjäna pengar. Alltså,
nej.
En annan affärsidé, det är till exempel att man tillverkar marionettdockor.
Ja.
För att man älskar marionettdockor. Och så kan man tjäna pengar på det. Men just affärsidén...
Nej, inte marionettdockor, va? Nej.
Ja, det finns någon. Det finns någon.
Inte just det.
Det finns, i Japan finns det någon marionettdockmakare som han tar 500 000 för en docka. Han kan göra det.
Precis. Ja.
Okej, det var dåligt. Men gitarrbyggare, en riktigt bra gitarrbyggare.
Ja, eller en ostystare.
Ost är bra, jättebra. Du startar ett litet mikromejeri och det är därför att du har vetat att du har dina fjällkor ger en jävligt fet mjölk och du har en kunskap kring det här med mjölk och ost och så. Mm. Så jag tänker att det här kan nog bli en utkomst. Men i botten
ligger
passionen för ost, inte för pengar. Men bank är så här, jag ska låna ut pengar för att tjäna pengar. Det är väldigt kissa brallan för att hålla värmen grej.
Ja, men jag skulle säga att bankverksamhet är jävligt skärlös. Men jag skulle säga ändå att så här fondverksamhet, hedgefonder och sånt är ännu mer skärlöst.
Ja.
För banken är ju ändå så att man jobbar med så här utlåning och inlåning. Medan den här typen av så här kapitalfonder och hedgefonder och så här, de jobbar ju bara med pengar. Alltså, ja, de erbjuder inte ens, ja, de erbjuder en tjänst såklart, men banken tycker jag ändå på något sätt, alltså om det finns grader i helvetet så är väl bankverksamhet liksom snäppet mindre djävulusiskt då.
Men inte liksom membranen mellan fondverksamheten och bankverksamheten exceptionellt tunna?
Det är en tunn.
Jag menar, alla banker med självaktning erbjuder väl egna fonder?
Ja, så är det ju. Absolut.
Fonden som gick allra bäst i hela Sverige förra året, det var ju Handelsbankens fond Hållbar Energi.
Men du är väl med i en sån här JAK-bank eller något sånt där? En sån här etisk bank som inte tar ut någon ränta och där man inte kan få... Där man inte kan tjäna några pengar.
Nej, men det som jag pratade om tidigare om när jag sörjde Brezhnev, det var min barndom.
Ja.
Är du
kund hos en av storbankerna?
Ja, jag är kund hos flera storbanker. Ja.
Alla storbankerna. Du har liksom fördelat mellan SEB och Handelsbanken och Swedbank och Danske
Bank. Jag har business med Handelsbanken och Nordea.
Okej.
Okay. Och... Ja. Skandia också, men det är ett försäkringsbolag.
Just det, som också en bank.
Ja, så att jag har business med tre stora...
Det är roligt att alla är liksom i banken nu också. Klarna en bank och Ica en bank och Ikea en bank och OKQ8 är väl säkert också en bank.
Men än så länge Socialdemokraterna är inte en bank.
Nej.
Inte ens de oberoende Socialdemokraterna är en bank.
Nej. Vad heter det? Men känslorna kring detta då?
Vad sa du?
Känslorna kring att Birgitte Bonnesen åtalas för grovt svindel.
Jag låser in henne och kastar bort nyckeln. Alltså det är tyvärr, jag är ju generellt sett emot hårda straff. För jag tror inte att kriminella, alltså hon kommer ju komma i kontakt med andra kriminella då inne i fängelset. Så hon kommer komma ut som en ännu mer förhärdad kriminell.
Du tror inte hon kommer sitta med Yasin?
Nej, hon sitter väl med andra. Hon griner så här, Yasin sitter med andra gängkriminella. Vad hette hon, tanten som... vad hette hon? Swedbank. Birgitta Bonde.
Birgitta Bondesen.
Hon kommer sitta med andra bankfolk som har tvättat pengar i Baltikum. Så hon kommer ju komma ut med nya tricks. Hon kommer vara ännu mer insyltad när hon kommer ut. Hon kommer försöka det. När hon kommer ut så försöker hon först att åka hem till villan i Danderyd och så. Och sen så börjar de här gamla bankfolket. Så har du kommit ut nu? Ska du med oss dra en runda golf? Nej, jag ska. Alltså hon ska ju skära med sitt tidigare. Som kriminella gör. Att man ska klippa med sitt tidigare förflutna, va? Hon försöker ägna sig. Hon går och hänger på något bokcafé. Och hon åker in med ungarna till det här 12 och spelar bowling. Men det funkar inte. Till slut så står den där på Stocksunds jävla golfbana och skjuter. Och så plötsligt så är det någon som säger, så du, det finns en liten verkstadsindustri uppe i Lycksele som försöker gå i konkurs. Ska vi köpa in oss? Okej då.
Om vi strippar hela verksamheten på och liksom för ut alla medel till Cayman Islands och sen låter vi den gå i konkurs.
That goes without saying. Det. That goes totally without saying. Och längre bort på golfbanan står han som bodde cell, eller hon som bodde cell vid cell med en och vinkar. Ja, då fattar hon. Okej, nätdrag. Ja. Så att jag är ett steg längre in i kriminalitet. Nej men alltså, har du sett den här filmen The Big Short? Det har du gjort. Som handlar om stora bank.
Sett, ej förstått.
Nej, man måste stanna och googla hela tiden. Vad betyder, vad är det du håller på med? Det är jätte det här, vad heter det, shorting. Blankningsaffär. Nej, men det handlar väl om att man helt enkelt lånar aktier av någon som äger aktier. Lånar aktier, säljer de aktierna.
Yes.
Ja, och sen så när man ska lämna tillbaka dem, då har man räknat med, då har räknat med att de har sjunkit. Och då köper man tillbaka aktierna och så lämnar man tillbaka dem. Och mellanskillnaden, då har man tjänat jättemycket pengar. Och det är det som då börjar man spekulera att man ska göra det på med bostadsobligationer istället för fonder. Därför att man ser att bostadsmarknaden är på väg att spricka. Och det handlar om det. Och sen så handlar det om bankerna. Fattar att det är på gång och hur alla gör det. Och till slut så är de här obligationerna alltså övervärderade typ med 1000% eller 2000%.
Ja, det är helt sjukt. Och alltså, säger ju också en del om hur, det liksom, hur den finansiella marknaden i alla fall fungerade
ja, den är helt idiotisk. Kontentan är att jättemånga miljoner amerikaner förlorar sina arbeten hem. Jättemånga dör. Och ingen av bankmänniskorna blir dömda, utan staten skjuter till nya pengar och 10 år senare så gör man samma typer av affärer igen. Så därför så tycker jag att varje gång man kan statuera ett exempel mot organiserad brottslighet som det här ju är, så är det väldigt bra.
Ja. Men problemet är väl att det är ganska sällan som den typen av högdjur liksom ändå åker fast eller blir dömda.
Exakt.
Och då undrar man ju om det är för att de är bra på att sopa igen sina spår eller för att de har råd med de bästa advokaterna. Samtidigt så är det ju så att även en bra advokat är som har ju svårt att värja sig mot en solid bevisning.
Absolut, men det stannar väl inte där, utan han försöker väl han eller hon försöker väl få, eller hen. Han eller hon eller
men det är ju ungefär som inom gängbrottslighet. Gängbrottslighet, alltså att det är svårt att härleda alla de här morden till gängledaren, för att man vet inte, man kanske inte har haft den här appen Anom då till exempel, så att man kan se att han säger sänk honom nu och liksom häll betong i en balja och sänk honom i Nybroviken. Utan man anar att han har sagt att det här är okej. Och det är samma sak med Birgitte Bondesen, att det kanske är svårt att liksom härleda, alltså verkligen leda i bevis att hon har vetat om allt det här och varit aktiv i det. Men det är också på något sätt att nu vet jag inte om så här underlåtenhet att ha koll som vd är ett brott, men det borde ju vara det.
Absolut, det är väl som en ansvarig utgivare.
Ja, precis. Har man en, liksom en månadslön på 500 000 kronor eller vad nu kan vara så eller mer kanske, så då får man också gilla läget på något sätt.
Ja, men jag tänkte just som du säger att det är svårt att leda bevis att hon visste om saker, så är det väl samma sak med organiserad, alltså med gängkriminalitet som bankväsendet, utan det är ju det är ju ingen golar, det är ingen golarkultur i bankväsendet heller. Utan man har ju, folk håller ju käften.
Ja, företagskulturen är ju extremt solid.
Den är
Men för att summera då, så kan man väl säga att ingen av oss blir jätteledsna att Birgitte Bonnesen åtalas.
Nej, men sen så tycker jag att det blir ett personligt tragedi för henne att få sitta på öppen anstalt i 8 månader. klippa gräs och hålla på med trädgårdsodling och matlagning och träffa någon annan ekonomisk brottsling. Det är ju fruktansvärt för henne.
Ja. Och kommer ut och börja och kan ha nya färdigheter som att skimma bankomater.
Ja.
Ja. Och skimmar alla bankomater utom Swedbanks.
Ja, för det skulle vara att kacka i eget bo.
Ja, eller hur? Men vi önskar ändå Birgitte Bonnesen stort lycka till i kommande rättegångar.
Verkligen. Vad kan det bli? Vad kan hon landa på?
Ingen aning. Grovt svindeleri. Jag har ingen aning om så här.
Det är nog mer än ett år.
Det tror jag nog. Alltså, ja. Det kan nog vara ett par, tre år. Men vi får se. Det här kanske vi får anledning att återkomma till.
Ja, vi måste ju följa upp det. Men du, jag läste du vid jul, så var Dagens Nyheter hade ett stort reportage som handlade om Amadeus Sörgard, alltså Carola Runarsson.
Ja, just det.
Och det reportaget pågick ju mot fond att Runar skulle in i fängelse.
Ja, just det.
Han sitter väl också för ekonomisk brottslighet. Kanske inte lika omfattande. Det handlar mer om privata bokföringsbrott. Att han har så att säga jobbat svart.
Ja.
Kan man säga.
Men Runar han verkar vara en sån jävla fuck up bara. Men det var så lustigt att han fick vara med i söndagsintervjun i P1 med Martin Wiklin och fick sitta och prata. Och sen har han släppt en bok och så här. Men jag kände bara så där kände jag bara så här, men fan, jag vill inte höra det här.
Nej.
Jag vill inte ha någonting med Runar att göra. Jag tycker att han är känns smutsig på något sätt.
Tror du att Runar är liksom så här, som högern skulle säga, att det finns icke-kriminella och kriminella personligheter? Att Runar är en kriminell personlighet.
Nej, men jag tror att han är liksom, jag är kriminell på det sättet att han är liksom så här impulsiv och lite svårt med, ja men impulskontroll, lite narcissist, alltså lite åt det sociopathållet, psykopathållet, att han tror att han kan göra lite så här som han vill, för att han är ju ändå Runar Sörgard. Ja. Så att jag tror att det har han väl gemensamt med ganska många brottslingar. Så att jag skulle svara ja på din fråga. Men vi önskar även Runar Sörgard lycka till i fängelset.
Ja, det kommer gå bra för honom. Det kommer gå bra för honom. Och det kommer gå bra för alla andra som sitter i fängelse med Runar, som har fått liksom gratis personlig konsultation i personlig utveckling under 8 månader och 14 dagar.
Jesus, alltså, då skulle jag hellre sitta liksom i isoleringscell i Kumla än att liksom lyssna på Runar Sörgård prata om utveckling. Men du, vi ska tacka för oss, Anders. Apropå fängelse då, kan man köpa dina böcker av familjen Knyckert?
Ja, man kan köpa dem. Det finns gott om dem på marknaden. Jag har tyvärr inga skäl. Jag tänkte att nu kommer en ny bok här om 2 månader. Då ska jag köpa in ett lager så jag kan börja och distribuera ut signerade böcker till våra lyssnare. Men man får hålla i sig några månader till. Fram tills dess, om det skulle vara någon släkting som fyller år och man vill ge bort en present, får man gå till Akademibokhandeln eller gå in på någon av näthökarna som finns och skaffa. Jag tror faktiskt att det ligger en ganska stor bunt signerade böcker på Bokslukaren vid Mariatorget som man kan köpa.
Så om man vägnar förbi Stockholm så är det en bra idé.
Mariatorget 1.
Mm-hmm.
Jag tar en ganska habil thai-lunch också på thai-kiosken mitt emot där. Faktiskt ganska
trevligt. Väldigt trevligt.
Trevligt. Du då?
Lät jag som Paul Svensson, kocken. Alltså vi drar igång en ny säsong av Oslipat nu, men det mesta är väl ganska oklart nu kring allt. Sådär. Så att så man kan köpa biljetter i Oslipat, eller också kan man vänta. Men köp gärna biljett.
Gör det.
Det var inte den bästa marknadsföringen. Kanske.
Nej, men det är så en marknadsföring i covid-tid, det måste låta.
Men så här är det, att som det är nu så kan man ju då ha sittande publik och med covidpass. Så det är ju liksom, om du känner dig liksom lugn med att själv gå på lokal, så då kan vi ju genomföra föreställningar, helt enkelt.
Precis.
Ja. Så, och biljetterna på oslipat.com.
Trevligt. Trevligt. Ja. Ja.
Men du Anders, stort tack för idag.
Fredrik Fritzson, stort tack. Och ja. Mikael Schutzer, extra stort tack till dig. Varmt välkommen ombord som Patreon.
Vi ses igen nästa vecka, eller hörs framförallt igen nästa vecka.
Och du och jag, vi kanske ses.
Ja, det kanske vi gör.
För idag har vi kört över länk.
Ja, precis. Du, tack för idag.
Hej, hej.
Hej, hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.